Där är P1, Sveriges Radio.
Välkommen till Studio 1, tisdag.
Han har kallats Sveriges farligaste brottsling. Idag var det sista dagen i ännu ett stort narkotikamål mot Jonas Falk.
Kronprinsessan Victoria fyller 49 år idag, men när ska hon egentligen bli drottning?
Har Svenska kyrkan blivit politiserad? Samtal i Studio 1 om kyrkans ställning i samhällsfrågor.
Och så minns vi Little Gerhard.
Petter var från Narrhult, en mil från Söderberke, och Frida var från Nisseltofta, socken ute
i
Närke.
Som gick bort i natt, 92 år gammal. Vilket avtryck lämnar han efter sig i musikens Sverige?
Och i vår andra timme, bland annat om 10 år sedan terrordådet på strandpromenaden i Nice, när 86 personer miste livet. Hur har Frankrike och hotet från IS förändrats sedan dess?
I studion Pia Sjögren och Susanne Westergren.
Vi börjar med en av Sveriges mest omtalade kriminella personer. Idag avslutas rättegången mot 53-årige Jonas Falk som misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott.
Rättegången har pågått i 2 veckor, men en viktig person har saknats under förhandlingarna, nämligen den tilltalade själv. Vi har med oss Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen. Fredrik, varför har Jonas Falk inte synts till under de här förhandlingarna?
Jonas Falk skrev ett brev till tingsrätten, ett handskrivet brev från Kronobergshäktet, där han berättar att han inte erkänner den svenska domstolsprocessen, får man säga. Han tycker att han ska ställa sig inför rätta i Spanien där han numera bor, men svensk åklagare och svensk domstol tycker att han ska ställa sig inför rätta här eftersom han är svensk medborgare, även om det då handlar om brott som inte har begåtts i Sverige.
Men varför går domstolen ändå med på att han inte behöver komma?
Men det är nästan lite uppgivenhet. Det är mycket skrivelser, mycket protester från Jonas Falk, han som tidigare hette Jonas Oredsson, i det här målet. Det är väldigt, väldigt mycket, och det mesta har han inte haft någon framgång med. Och eftersom han sa att jag kommer ändå inte säga någonting, jag har inget att säga, jag har inte respekt för den här processen, då lät de honom följa den här rättegången via länk då från Kronobergshäktet istället.
Mm. Och har han sagt något?
Nej, han har bara sagt att han är oskyldig, och sen har han inte sagt så mycket mer, för han menar på att det här är en rättegång som ska hållas i Spanien, och då vill inte han föregripa den. Så. Mm.
Han misstänks alltså för synnerligen grovt narkotikabrott. Vad handlar det om? Alltså, vad är det mer konkret som han står åtalad för?
Nej, det handlar om ett antal kokaintransporter över Atlanten från Sydamerika till Europa. Man ska tillägga här att det är inte så att det är kokaintransporter till Sverige det handlar om, utan han är bara åtalad här eftersom han är svensk medborgare. Och det är ett antal transporter som har gått. Den största handlar om det är över 1 ton kokain som togs på ett stort fraktfartyg, och det misstänks han har organiserat. Men ytterligare då kokaintransporter, så totalt handlar det om drygt 2 ton kokain som man då ska ha organiserat smuggling av.
Mm. Bevisningen är ju hämtad framförallt från krypterade chattar. Vad är det i de här chattarna som enligt åklagaren koppla Falk till botten?
Det är ju 2 delar här. Dels så är det ju så att åklagarna måste visa att det är han som har stått bakom de här chattarna. De måste kunna koppla honom till chattarna, så att han säger själv att det där är inte jag, det är inte jag som har skrivit det här. Och det finns ett antal olika så kallade ID-punkter där man kopplar samman honom med chattarna. Han har varit med om en kaktusolycka. Han har tagit bild på sig själv med hans öga alldeles rött, och då kan man också härleda det till ett sjukvårdsbesök. Det finns bilder på hans barn, det finns bilder inifrån hans hus i de här krypterade chattarna, vilket man kan bilder på en väldigt speciell terrakotta-staty som man har hemma som han har skickat. Det är sådana ID-punkter då som kopplar ihop honom till chattarna. Sen menar ju då åklagaren att det, i chattarna så är det så att där organiseras de här transporterna av då tonvis med kokain från Sydamerika till Europa.
Mm. Han är ju en av Sveriges mest kända kriminella, och han begick sitt första bankrån när han var 20. Hur började hans kriminella bana?
Alltså om man ska backa vanligt 90-talet så talades det mycket om värstingar i Sverige. Jonas Oredsson, som han då hette, var en värsting, började med den typen av brottslighet, lite bilstölder och lite annat. Sen gick det ganska snabbt och han blev involverad i bankrånarverksamhet och dömdes för ett antal bankrån. Blev också känd för att han under väldigt spektakulära former blev fritagen från olika platser. Han satt i fängelse, men också fritagen för de som minst Vattenfestivalen i Stockholm. Så mitt under Vattenfestivalen så var det en hovrättsförhandling där han skulle vara på Riddarholmen i Stockholm. Blev då fritagen av personer som kom beväpnade på en MC och tog dem därifrån. Så det gjorde att han blev en sån här känd kriminell person. På den här kriminella kretsar kallades under den här tiden för Billy the Kid var hans öknamn eller hans smeknamn i det här. Men sen var det så att många bankrånare fick ju lägga pistolerna på hyllan när kontanterna försvann från samhället. Och då var det ju många av de här som funderade på, ja, vad ska man göra då? Hur kan man tjäna pengar på annat sätt om man är kriminell?
Mm. Häng kvar, Fredrik. Vi har med oss Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist. Du har gjort en dokumentär om Jonas Falk för SVT 2019 där du också fick träffa honom. Hur skulle du beskriva vem det var som du mötte där och då?
Ja, det var han är en väldigt kall person får man säga. Jag spenderade mycket tid med honom under den här när vi gjorde de här dokumentärerna. Väldigt intelligent, väldigt målmedveten. Jag tror att han är en sån som skulle ha lyckats i vilken verksamhet han än satsade på, för han är så pass intelligent, kallhamrad och målmedveten som sagt. Så att jag kunde liksom inte bygga någon relation med honom som man brukar göra när man försöker göra en dokumentär, för han, det känns som att han inte har den möjligheten att ha den sortens relationer. Han är väldigt, väldigt svår att komma nära och förstå. Mm. Han drev ju sitt eget fall ifrån när han satt under häktningstiden, så han arbetade ju hårt liksom för att sen bli frikänd, vilket han blev då i hovrätten i det här fallet.
Har du något starkaste minne från då när du bodde hemma hos honom i Spanien under några dagar för att göra dokumentärfilm?
Ja, men det var ju att det liksom inte gick att få någon kontakt med honom, och de i hans närhet och anhöriga sa att höll med till viss del om att ja, men han är inte så mycket för känslor direkt. Den enda gången de hade sett honom visa känslor, det var när hans hund råkade ut för någonting. Han var en väldigt svår person tycker jag på så sätt. Och farlig också förstås, även om jag inte upplevde något hot från honom. Jag kan förstå att han drar sig liksom inte för att ta till det som krävs just i specifika situationer. Jag frågade lite om det här med bankrånen då, hur det var man inte tänkte på de anställda där och hur de drabbas av att han har kommit in där som rånare och hotat dem till livet. Och det tyckte han, det skulle en person som jobbar i bank, det var de medvetna om att den risken tog dem. Så det hade absolut inga problem med den sortens reaktioner fick man från honom.
Den här dokumentären Operation Playa som du gjorde för SVT undersökte hur han först kunde dömas för inblandning i ett av Sveriges största narkotikamål och sen helt frias i hovrätten från ansvar. Hur gick det till egentligen?
Ja, alltså det var ju, han dömdes i tingsrätten till 18 års fängelse för att ha lett en narkotikasmuggling från Colombia var det då framförallt. Bland annat, men det blev ett väldigt uppmärksammat mål eftersom en annan man satt på en segelbåt med 1,4 ton kokain och de tog honom på bar gärning, den här mannen, ute på havet. Och då ansågs Jonas Falk vara ledaren i det här gänget som hade smugglat och gjort flera såna här transporter av kokain, trodde man, över havet från Colombia till Europa. Men, och tingsrätten gick då på att det fanns så mycket indicier, så mycket som pekade mot att Jonas Falk skulle varit den som har orkestrerat hela den här verksamheten. Han hävdade ju själv att han absolut inte hade någonting med det här att göra, men sen i hovrätten så ställer man högre krav på att varje led i den här indiciekedjan skulle gå att belägga, och det kunde man inte. Och Jonas Falk jobbade som sagt själv då extremt hårt med det här när han satt under totala restriktioner i 3,5 år ungefär. Så satt han ju med noll kontakt med omvärlden förutom med sin advokat, och så jobbade han själv på att hjälpa till så att säga i arbetet med att bli fri ihop med sin advokat. Mm.
Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen. Nu väntas ju dom från åtalet här i Sverige. Åklagaren vill se 12 år och 10 månaders fängelsestraff. Han har ju dömts i tingsrätten tidigare 2013 men friades då helt i hovrätten. Vad talar för en fällande dom den här gången?
Det som framförallt talar för en fällande dom är ju att här har polis och åklagare tillgång till de här krypterade chattarna som man har haft då, som man menas ha haft med olika personer. Det bevismaterialet fanns ju inte på den tiden. Och jag har ju sett det, men jag, som kriminalkrönikör på Expressen, så har vi följt hundratals sådana här krypterade chattarmål under de senaste 5-6 åren i Sverige. Och här ser det faktiskt väldigt robust ut. Dels att man verkligen kan länka honom till att det är han som använder de här krypterade mobilerna, och att de också är länkade till olika narkotikaaffärer. Exempelvis den största då, den över ett ton, där är det faktiskt ett ton kokain som också har tagit sig beslag. Så det är en väldig skillnad mot Playa. Men processen lär fortsätta oavsett hur det går i tingsrätten, det kan jag vara säker på.
Vi ska säga det att Jonas Falk själv nekar till brottet. Vi säger tack så mycket, Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist, som gjorde en SVT-dokumentär om Jonas Falk som heter Operation Playa.
Idag fyller kronprinsessan Victoria 49 år.
Ja, nu är hon verkligen vuxen, till och med medelålders. Så man undrar, är det inte dags att hon får börja jobba som Sveriges drottning?
Johan T. Lindvall har vi med oss, chefredaktör på Svensk Damtidning. Är det nära till att kronprinsessan Victoria blir drottning och sätter igång med det jobbet snart, tror du?
Ja, men jag säger så här, jag står just nu på allvaret vid Borgholms slottsruin, och Victoria-konserten och firandet av kronprinsessan Victoria ska börja här alldeles strax. Och det är faktiskt många som pratar om det. När kommer hon att fira sin födelsedag nästa gång som drottning av Sverige?
Ja, och när är det? Tror du?
Det spekuleras. Det finns uppgifter på hovet uppe i kungahuset i Stockholm om att det året Estelle fyller 18, blir myndig 2030, är ett år då kungen skulle kunna på ett väldigt snyggt sätt kliva åt sidan utan. Men då blir det att han lämnar över till den yngre generationen och den ännu yngre generationen.
Vi hör, Johan, att det är lite stormigt på Öland. Vi gör så att vi lyssnar till kronprinsessan Victoria i en intervju med Sveriges Radio redan 2010, vad hon sa då.
Jag ser som min absoluta livsuppgift är att tjäna Sverige helt enkelt och svenska folket. Och jag lägger hela min energi på det. Att göra det bästa jag kan för att vara en tillgång och till Sverige helt enkelt.
Ja, det här är ju 16 år sedan hon sa det. Hon verkar ju väldigt dedikerad redan då. Johan, börjar hon bli otålig, tror du, att komma igång som drottning?
Om Victoria börjar bli otålig?
Ja.
Ja, förlåt, jag hörde inte det. Nej, men ja, men det är såklart, alltså, saken är ju den här att Victoria kronprinsessan fyller ju 50 år nästa år, och jag menar, hon vill inte vara pensionär när hon börjar jobba som drottning av Sverige. Och i Bernadotte-släkten, generna där är ju oerhört starka. Ingen Bernadotte förutom kungens pappa som dog i flygolyckan 1947 har dött före 90 års ålder. Så att det är många, många, många år kvar man tittar på Bernadotte-familjen och historiken där och så vidare. Så att det är ju så också, vi får inte heller glömma att våran kung är den enda förutom kung Harald och Norge som sitter kvar de gamla generationerna. Och vi tar bort Charles då såklart i Storbritannien. Alla andra har abdikerat nu, senast drottning Margrethe för Fredriks skull. Land, Belgien, Spanien, alla har släppt fram den nya generationen. Och det blir ju också en aspekt som blir lite så här, varför våran kung fram den yngre.
Oj, vad det klipper i ljudet till Öland. Har vi någon annan lina till dig, eller går du att gå och kliva några meter åt sidan, Johan?
Jag är här. Hör ni mig bättre nu?
Nu är det mycket bättre. Tack så mycket. Varför spelar det någon roll det där som du säger att Sverige är en av de sista kungahusen som lämnar över till nästa generation? Alltså, varför nämner du ens det liksom?
Jo, men jag nämner av flera skäl att det är ju trots att 2026 Och det är ju så att alla andra, förutom Norge och Sverige, har släppt fram den yngre generationen. Och vi kanske skulle vara ett föredöme och göra samma sak i sådana fall. Jag menar, kungen är plus 80 nu. Det får vi ju inte glömma. Han har ju fyllt 80 och han skulle kunna med gott samvete säga: nu kliver jag åt sidan, jag och drottningen kliver åt sidan och nu släpper vi fram kronprinsessan Victoria. Och då, i det här fallet, blir ju då kronprinsessan Estelle när Victoria blir drottning av Sverige.
Men det är kungen ensam som bestämmer det här. Finns det någonting, tycker du, som tyder på att han snart vill lämna över till kronprinsessa Victoria?
Nej, han har ju sagt det. Han är ju, kungen är, om man känner honom och har rest med honom och jobbat och sett hur han jobbar, så vet man att kungen är otroligt konservativ. Och det finns bara en person som bestämmer det, och det är kungen själv. Vill han inte abdikera, då kommer han inte abdikera. Kungen menar på att det här är ett ämbete du föds med och det är ett ämbete du dör med.
När Victoria så småningom blir drottning av Sverige så kommer hon ju, vad det verkar, bli den enda kvinnliga regenten. Kommer hon få mycket uppmärksamhet i och med det, tror du?
Nej, men jag har sagt, jag har fått, de här frågorna har jag fått av utländsk media de senaste åren, och jag hävdar med en fas att kronprinsessan Victoria, den dagen hon blir drottning av Sverige, kommer bli the queen of everything, the power queen. Jag menar, Mary av Danmark, Letizia.
Nu har vi problem med Johan igen.
Glans. Ja. Upprepa raderna. Ja.
Jag tror vi får släppa. Johan, vi har lite problem med din uppkoppling. Vi får helt enkelt önska dig en fortsatt trevlig eftermiddag och kväll på Öland, där det alltså pågår ett firande av kronprinsessan Victoria som fyller 49 idag.
Ja, och han sa det klippte, halva klipptes, men han sa att om, eller när, ska jag säga förstås, kronprinsessa Victoria blir drottning i Sverige, så kommer hon att bli the queen of everything, så alla ingifta drottningar i Europa kommer inte att hamna på samma sätt på första sidorna som de har gjort hittills. Johan T. Lindvall, chefredaktör för Svensk Damtidning, som sagt, tack.
Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Petter Ljunggren, sändningskoordinator Ebba Björk och tekniker Axel Berkema.
I höstens riksdagsval försöker många småpartier ta sig över den svåra 4%-spärren.
I Stockholm, utanför riksdagens entré på gatan, står en partiledare, Daniel Sonesson, för Medborgerlig Samling. Han kommer inte in, bokstavligen.
Det finns ju en 4%-spärr i Sverige som är väldigt hög. Den 4%-spärren hindrar ju nya politiska rörelser att kunna träda in i demokratins hjärta. Och det innebär ju att det finns många människor i Sverige som inte blir hörda och att deras åsikt inte är tagen på lika stort allvar.
Men hur vill du ha det då? Hur vill du ha det då? Vad ska spärren vara? Ska det vara någon spärr överhuvudtaget?
Spärren skulle, det kan finnas vissa skäl att ha en spärr. Men säg då att den kan vara 1%. Någonstans där. Det skulle vara rimligt.
Ja, vill du starta ett nytt parti? Det är ett fritt land, bara att köra. Men hittills har bara 4 partier lyckats. 4 har tagit sig över spärren sedan den infördes. Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Ny Demokrati, som kom in på 90-talet men åkte ut lika snabbt. Medborgerlig Samling vill stoppa asylinvandring från utomeuropeiska länder. Vill stoppa islamism, ogillar EUs makt och vill lägga ner Sveriges Radio, där Daniel Sonesson säger att han i princip ändå aldrig får vara med. Medborgerlig Samling har en egen vallåt.
Medborgerlig Samling är Sveriges framtid, i år är det riksdagsval.
För att den här mixen ska komma in i riksdagen krävs 4% av rösterna, eller knappt 260 000 röster. Medborgerlig Samling fick knappt 13 000 röster i förra valet. Inte en tiondel av vad som krävs. Men Medborgerlig Samling tycker att de är små på grund av spärren.
Vi har data, statistik och undersökningar som visar på att Medborgerlig Samling skulle ha mellan 3-5% av väljarstödet. Direkt om människor känner sig trygga med att vi skulle kunna komma in i riksdagen.
Sonesson har konkurrens från ett hundratal partier som ställer upp i valet i höst. Alternativ för Sverige, ett annat högerparti, fick drygt 16 000 röster i förra valet. Landsbygdspartiet fick ett par tusen röster. 39 personer röstade på Onde Kycklingpartiet. Fattigmans parti fick 3 röster. Och så partiet Okej, som fick en enda röst. Partiet Nyans var största av småpartierna i förra valet. De vill ta invandrares röster. 28 000 personer röstade på dem senast. I Stockholmsförorten Botkyrka träffar vi Nyans partiledare Mikael Yüksel.
Bland annat vill vi erkänna muslimer och afrosvenskar som en minoritetsgrupp i grundlagen, och det är en väldigt viktig fråga. Vi vill bekämpa islamofobin på ett sätt som andra partier inte vill göra. Vi vill markera att det är ett brott att hata muslimer. Staten ska inte bestämma över familjer så länge de inte skadar någon inom familjen.
Men Nyans klarar inte att få ut valsedlar i hela landet.
Finns det inte valsedlar på plats? Kan du rösta genom att skriva partiets namn på blanka?
Deras plan är att skaffa sig 1% av rösterna i riksdagsvalet. För då får de sina valsedlar betalda av staten.
Vårt största problem är att den väljargruppen vi riktar oss till följer inte svenska medier lika mycket. Vi är mer kända bland andra målgrupper.
Ursäkta, ni är mer kända bland de som är emot er än de som är för er?
Ja, precis. Till exempel bland Sverigedemokraternas väljargrupp är vi mer kända.
Mikael Yüksel tycker att småpartier motarbetas med 4%-spärrens hjälp.
Det är det som är problemet som småparti. Etablerade partierna vill inte ändra. Antagligen ser de småpartier som ett hot.
I kommunerna finns massor av lokala partier. En del vill också in i riksdagen. Örebropartiet är invandringskritiskt, vill ha bort allt kommunalt dravel och ogillar när folk lever på skattemedel utan att producera. Marcus Allard är partiledare och har fått den här hyllningen. Marcus Allard, säg som
det är. Vi är varken vänster eller höger. Vi ska företräda de produktiva samhällselementen. Och vi gör ju det i konflikt mot det som jag kallar för transferiatet. Som ju då alltså är en klassskikt som lever på skatteexploatering utan att skapa något större värde. Som till exempel sådana här hittepåjobb som förnyelsedirektörer, kommunikatörer, mångfaldsstrateger och så vidare. Samt då bidragsmigranter som har kommit hit och inte är en del av produktionen.
Eller radioreportrar.
Radioreportrar på public service. Absolut en del av transferiatet faktiskt.
Örebropartiet vill göra det inget svenskt parti har lyckats med. Att ta sig in i riksdagen via en gammal, sällan nämnd specialregel.
Om ett parti får 12% lokalt i en enda valkrets,
då kommer det också in i riksdagen. Men det här har ingen lyckats med, inte ens Kristdemokraterna som försökte på 80-talet och fick drygt 10% i partiledaren Alf Svenssons hemvist i Jönköpings län. Marcus Allard.
Jag har ju byggt det här partiet från noll. Det blir ju lättare och lättare ju större man blir. Så till exempel, när du väl får mandat, då får du ju alla valsedlar betalda och sen så får du dem utlagda i form av partivalsedlar. Du skulle kunna ha en gemensam valsedel.
Just att få ut valsedlar i hela landet är svårt för de små partierna. Och därför vill de i princip alla se en enda lång valsedel. Samma för alla partier, där väljarna prickar för de partier de vill rösta på.
Här är ju en jättesvag punkt i svensk demokrati, bara att vi envisas med att ha det här sinnessjuka systemet att alla ska jonglera runt med 50-11 ton valsedlar var.
Vänsterpartiets förra partiledare Gudrun Schyman kom en gång mycket nära att ta ett nytt parti in i riksdagen.
Feministiskt initiativ som fick en egen rap. Lyssna! Vad vet du egentligen om kvinnor och deras
liv? Om svaret är ingenting kan du ta ett jävla kliv. Jag vet en hel del. Vi var ju ändå en liten organisation. Vi hade ju inga pengar och ingenting sånt där. Vi samlade ju och vi skramlade.
Lärdomar. Det hjälper att ha en känd partiledare. Pengar hjälper. Och så måste man jobba hårt och länge. Och så måste man hitta på egna metoder för att höras och synas.
Jag introducerade ju ett nytt arbetssätt och det hette Home Party.
Ja,
kommer du ihåg?
Ja, det kommer jag ihåg. Alltså,
då var det ju många som ville ha möten. Ja, och då kom jag ju på det. Så att, samlar du ett 20-tal personer hemma hos dig så kommer jag. Jag behöver ett blädderblock och några pennor.
I riksdagsvalet 2014 var de så nära. De fick 3,5% snubblade på mållinjen.
Alltså 4% är väldigt mycket. Och när man börjar från noll så är det ju jätteuppförsbacke.
Men varför har vi ens en 4% spärr? Carl-Oskar Lindgren, professor i statsvetenskap i Uppsala.
Vi ska ha ett parlament eller riksdag som är så representativ som möjligt för väljarnas åsikter. Och det talar för att vi har en så låg spärr som möjligt. Men vi vill också ha en handlingskraftig riksdag, en riksdag som vi kan bilda en regering ur.
Men varför just 4%?
På den tiden infördes låg väl kommunisterna runt 4%. Så att min gamla handledare sa att man hade hoppats att 4% skulle vara stort nog för att hålla kommunisterna ute.
Utanför riksdagen står Daniel Sonesson, partiledare för det lilla medborgerlig samling.
Hur känns det att stå här och veta att du kommer inte in? Du kommer inte att sitta här för det här valet som kommer?
Alltså, politik är ju ett maraton. Det är inte ett 100-meterslopp. Det viktigaste är inte om vi kommer in nu, i morgon eller övermorgon. Det viktigaste är att aldrig ge upp. Snart kommer vi sitta här inne. Och när vi gör det, då kommer vi göra rent hus.
Daniel Sonesson, partiledare för Medborgerlig Samling, reporter Jonas Fridén.
Är Svenska kyrkan vänstervriden eller är det helt enkelt kristna värderingar som styr när dess ledare protesterar mot till exempel klimat- och migrationspolitik?
Ärkebiskop Martin Modéus var inne på det här ämnet när han pratade i Sommar i P1 i söndags, och han sa så här.
Ibland sägs det att kyrkan är politisk. En del bejakar och säger att det är rätt. Andra säger att det är fel. Själv värjer jag mig mot utgångspunkten.
Nu har vi med oss Andreas Holmberg, biskop i Stockholm, och Per Evert, doktor i politisk historia med fokus på sekulariseringen av Svenska kyrkan. Och tidigare var han med i den kristna konservativa gruppen Frimodig kyrka. Per Evert, du håller inte med ärkebiskopen utan menar att Svenska kyrkan har blivit polariserad. Hur då?
Ja, ärkebiskopens sommarprat är ju ganska illustrerande. På ett sätt så säger han ju då, som vi hör här i det här klippet, att han inte tycker att kyrkan ska vara politisk. Men om man lyssnar på hela hans sommarprat så lyfter han ju fram just de frågor som hämtas från den progressiva kanten av politiken. Det är klimaträttvisa, det är inkluderande samhälle och fred och däremot mot nationalism. Och många av de här sakerna skulle väl många hålla med om, men de hör hemma på den vänstersidan av politiken. Och det är där Svenska kyrkan har profilerat sig. Det var det jag undersökte i min doktorsavhandling. Och en del av frikyrkorna har gått åt det hållet, i första hand då de liberaliserade frikyrkorna. Så det är bra att vi diskuterar den frågan.
Ja, precis. På vilket sätt tänker du att det hör hemma på vänsterkanten, men det är ändå väldigt många som håller med om det?
Ja, dels är vi ju ett sekulariserat samhälle i Sverige där individens oberoende har fått ett mycket större inflytande som central fokus snarare än Gud, som det har varit i en kristen tradition. Men i ett mycket sekulariserat samhälle, då lyfter man gärna frågor som ligger på ett inomvärldsligt plan snarare än att ha Gud i centrum, som ju är hela den kristna kyrkans grund. Sekulariseringen är ju att man flyttar över från ett gudscentrerat perspektiv till ett människocentrerat perspektiv. Och då blir det naturligt de här frågorna som ofta hör hemma på den politiska vänsterkanten.
Mm. Vad är faran med en politiserad kyrka?
Alltså, om man ska peka på faror så kan det ju dels vara att man riskerar att alienera kyrkan från en stor del av sina medlemmar. Det finns ju en stor del av medlemmarna i Svenska kyrkan som inte röstar på partierna på den progressiva vänsterkanten eller delar deras lösningar på samhällets utmaningar. Sen finns det ju också en risk att man alienerar de som intresserar sig för kyrkan, för Bibeln, för Jesus. Det är ju en sån rörelse nu, vi pratar om den nya Jesusrörelsen. Och om de kommer till kyrkan och kommer till tro och vill vila på Bibeln som yttersta grund och ser en kyrka som har glidit över i inomvärldsliga politiserade frågor, då kanske de känner sig hemlösa.
Mm. Förra sommaren så var du på Ekumeniska veckan i Stockholm, något som gjorde starkt intryck på dig. Kan du berätta vad det var du mötte där?
Ja, jag var på några olika samlingar. Bland annat var jag på en där biskop Andreas var med då i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Där man pratade just om vilka frågor vill man lyfta i kristenheten. Och det noterbara var att det var, jag tror det var 4 vita västerlänningar som samtalade och tyckte väldigt lika om att kyrkan ska stå för de här progressiva värdena. Och på slutet så var det en afrikansk kyrkoledare som nog verkade tycka lite annorlunda. Men när det väl var hans tur, då var det bara en minut kvar att prata. Så han fick inte säga så mycket. Så på ett sätt så var det illustrerande att vi i det vita väst, och ofta de liberaliserade kyrkorna, man delar gärna tanken att det här sättet att se på samhällsfrågorna är det enda. Men så är det ju inte i den världsvida kristenheten, utan i världsvida så är det ju de liberala kyrkorna som går bakåt och de evangelikala kyrkorna som går framåt. Mm.
Om jag har förstått det samtal som du refererar till från ekumeniska veckan, så handlade det bland annat om hbtqi-frågor, klimat och fredsfrågor och så vidare. Andreas Holmberg, biskop i Stockholm, du var ju också på denna ekumeniska veckan. Känner du igen bilden som Per beskriver?
Nej, inte riktigt. Jag är inte den afrikanska deltagaren som Per Evert nämner. Det är ju min biskopskollega i den lutherska kyrkan i stiftet, Norra stiftet i Tanzania.
Men om vi lyfter blicken lite mer, ja, större drag.
Ja, nej, men jag vänder mig kanske mot den här uppdelningen i kyrkor som liberaliserade kyrkor och mer konservativa eller klassiska kyrkor. Och att stå upp för människovärde och alla människors lika värdighet och för skapelsens, eller naturen som vi säger i dagligt tal, skapelsen, dess integritet och egenvärde, är ju inte alls saker som bara vissa kyrkor står upp för. Också katolska kyrkan till exempel i Sverige och internationellt, och de ortodoxa kyrkorna. När Svenska kyrkan, som jag själv företräder, uttala sig om människovärde utifrån migrationsdiskussioner eller skapelsefrågor, så gör vi ofta det tillsammans med Sveriges kristna råd, som är en paraplyorganisation för 28 kyrkor i Sverige, där nästan alla de stora och viktiga kyrkorna finns med.
Tycker du att Svenska kyrkan har gått är vänster?
Nej, jag förstår inte den. Alltså, det tycker jag inte. Utan vi står upp för människovärde, för religionsfrihet och skapelsens egen värld och integritet. Och det, vissa kanske uppfattar det som vänster. Jag tror att Svenska kyrkan, som många andra kyrkor, den stora majoriteten av våra medlemmar vill ha en mänsklig och humanitär migrationspolitik till exempel. Och en klimatpolitik som är ambitiös och som ställer om vårt samhälle i rimlig takt till det vi måste göra. Jag uppfattar inte alls att det är en höger- eller vänsterfråga, utan det är ju en av vår tids stora frågor.
Men Per Evert, tycker du att biskop Holmberg nu ger exempel på detta, denna vänsterkyrka som du var inne på?
Ja, han är det på vissa sätt genom att han tydligt har tagit ställning i ett anförande som spriddes på sociala medier, där han ensidigt kritiserar just den sittande regeringen. Det är inte så vanligt, utan man brukar uttala sig i mer allmänna termer. Men just frågan om Svenska kyrkan har profilerats åt vänster, den menar jag är entydig. Det gjordes en undersökning för 3 år sedan i pressen där man jämförde de 20 senaste utspelen från Svenska kyrkan och undersökte hur överstämmer de med de olika politiska partierna. Och då visade sig i 17 av de här 20 utspelen så överensstämde Svenska kyrkans åsikt med Vänsterpartiets och Miljöpartiets.
Vad säger du om det, Andreas Holmberg?
Ja, det kanske är så, men det betyder ju inte att kyrkan som sådan är vänster. Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd, alltså alla de här kyrkorna tillsammans, har ju också kritiserat Stefan Löfvens regering när det avvisades flyktingar till Afghanistan 2016-18. Och det största gemensamma kyrkliga uppropet när det gäller migrationspolitik 2005 med över 150 000 namnunderskrifter skedde när det var en socialdemokratisk regering. Så jag tycker det är väldigt förenklat att ge sken av att det skulle vara vänster att stå upp för alla människors lika värde och värdighet. Jag tror att många människor, oavsett vad man röstar på, tycker det är en viktig sak.
Mm. Varför tror du att den upplevs så då till den stora graden?
Jag tror inte att den upplevs så i särskilt stor utsträckning. Det finns sådana som Per Evert och en del andra. Men jag tror att den breda majoriteten uppfattar inte en ambitiös klimatpolitik eller en human migrationspolitik som en typisk, eller med alla människors lika värde, som en fråga om vänster eller höger. Det är att förenkla det hela.
Upplever kyrkan du? Har liksom alltid stått för de här grundläggande, och det är liksom inte en liberalisering eller så, utan det är ju bottnat i den kristna traditionen. Jesus satte alltid människan framför regeln eller principen, och skapelsens integritet och värde är djupt rotat redan i Bibelns första kapitel, vårt ansvar att förvalta och ta hand om den övriga skapelsen på ett värdigt och rimligt sätt. Det är inte liberaliserad kyrka, utan det är kristendom helt enkelt.
Upplever du att det är svårt att skydda den teologiska kärnan idag i buset?
Ja, jag upplever att det är viktigt att skydda den teologiska kärnan, att påminna, som jag precis gjorde, om varför kyrkan kan höja sin röst och kritisera det ena eller andra i nuvarande politik eller tidigare politik. Att förklara att det inte är för att vi är vänster eller höger, röda eller blå eller gröna eller gula eller något annat, utan för att vi är kristna och försöker tolka evangeliet och Bibelns budskap och vara Jesu efterföljare i vår tid. Det behöver vi upprepa och förklara. Det upplever jag tydligt, att det finns ett tydligt behov av i bruset, som du säger.
Per Evert, vad har du för tankar om det som Andreas Holmberg säger nu, och kan du ge exempel på kristna frågor som kyrkan inte tar upp i vår tid, Svenska kyrkan alltså?
Ja, precis. Det som är noterbart, det som jag skulle säga innan, var att Svenska kyrkan har visserligen kritiserat även socialdemokratiska regeringar, men även det gör man regelmässigt från vänster. Jag tror att både biskopen och vi andra har svårt att komma på frågor där man har kritiserat socialdemokratiska regeringar utifrån principer som drivs av till exempel högerpartierna eller mer konservativa kristna.
Men om jag förstår biskopen rätt, så är det bara att råkar det bara vara, så att säga.
Ja, precis. Men när det råkar vara på ett visst sätt väldigt många gånger, ja, så bildar det ett mönster. Och det gäller ju inte bara Svenska kyrkan, det gäller alla samfund som har liberaliserats. Det gäller frikyrkor som har gjort det, det gäller liberala kyrkor i västvärlden överhuvudtaget. Men en fråga som man skulle kunna bara sätta på kornet är ju då att biskopen talar om människovärde, och det är ju en absolut kristen princip som man bör driva i alla möjliga frågor. Men en sån, där Bibeln och den kristna traditionen är entydig, är ju till exempel abortfrågan. Jag noterar att biskopen ska delta i ett arrangemang med Extinction Rebellion om miljöfrågan 3 veckor före valet. Det är ju en rörelse som man uppfattar väldigt tydligt långt ut på vänsterkanten. Skulle man inte kunna göra så att biskopen är med i en manifestation som ska vara 2 veckor senare för människovärdet och för att minska antalet aborter i Sverige? Det vore väl ett bra sätt att visa att man kan prioritera frågor från olika fronter.
Det ska du få svara på såklart, Stockholms biskop Andreas Holmberg. Kan du tänka dig det?
Ja, den större frågan är ju, kan en kyrka medverka i ett sammanhang, i en manifestation eller en debattartikel där det finns också undertecknare eller deltagare som man kanske inte i alla avseende delar synpunkter och åsikter med? Och det kan man självklart göra. Jesus Kristus umgicks med alla sorters människor utan att sortera vilka som var lämpliga eller olämpliga att umgås med och hänga med och samtala med.
Så du kan också tänka dig att gå på den här...
heller vara rädd för att beblanda sig, så att säga. Mm. Och sen behöver man också en internationell och historisk utblick. Det må vara så som Per Evert säger, i en svensk kontext, att Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Ekumeniakyrkan, Katolska kyrkan oftast då kan kvala in som vänster utifrån ett visst mönster, så att säga. Tittar man till exempel på kyrkorna i det kommunistiska Östeuropa, så var det ju tvärtom, att där verkade kyrkorna, den romerska katolska och andra kyrkor, aktivt för att underminera och försvaga de kommunistiska regimerna, och var en bidragande faktor till att de sen kollapsade så småningom.
Vi säger tack till Andreas Holmberg, biskop i Stockholm, och Per Evert, doktor i politisk historia med fokus på sekulariseringen av Svenska kyrkan. Också tidigare varit politiskt engagerad i Kristdemokraterna och kandiderade till kyrkovalet i Frimodig kyrka, ska vi säga. Signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night.
En av Sveriges allra första rockkungar har gått ur tiden, Carl Gerhard Lundqvist, mer känd som Little Gerhard, avled natten till idag. Han blev 92 år gammal.
Little Gerhard var tillsammans med bland annat Ove Thörnqvist den första som tog den amerikanska rockmusiken till Sverige under 1950-talet. Vi säger välkommen till Stefan Wermelin, tidigare musikjournalist, programledare i Sveriges Radio. Stefan, vem var Little Gerhard?
Ja, det vet man ju knappt, men han var ju en rockare då som slog igenom som många andra rockare då, Rockrag och Rock Olga, och väldigt stor, och han fick enorma framgångar just med Bonacera där, som han hade lånat arrangemang och allting utav Louis Prima i USA. Och det var ju mycket så på den tiden att man tog upp rocklåtar där bortifrån och gjorde om dem och framförde dem på svenska scener, vilket gjorde att de blev väldigt populära. De flesta tror nog att Bonacera är en lite lärad låt.
Hur skulle du beskriva hans musik?
Ja, rock'n'roll från början, och sen anpassade han sig naturligtvis till de nya tiderna som kom. För sig. I början på 60-talet så dog rock'n'rollen nästan ut. Och det kom en massa, det började bli tillbakagång till de gamla Mantovani-takterna i tills Beatles och Bob Dylan kom och förstörde allt på genom att skriva låtar. Men Little Gerhard var smartare än så. Han bytte namn till Lille Gerhard och började sjunga på svenska. Petter och Frida, som är en gammal bondkomiker låt egentligen. Ja. Skånska Lasses son skrev den.
Ska vi lyssna på lite på den, Petter och Frida?
Petter var från Knallhult, en mil från Söderberke, och Frida var från Nisseltofta, socken ut i Närke. Hon var glad i karar och han var glad i kvinns. Jag hör såna tokiga människor det finns. Hon gick i skogen och vallade korna.
Ja, vad härligt. Vi har nästan rest på oss och börjat dansa ut ur rummet här, Susanne och jag. Men det här är ju väldigt olik på Bonacera, Stefan Wermelin, musikjournalist. Vad var det han gjorde här när han gick från att vara Little Gerhard till att vara Lille Gerhard?
Han försvenskade sig, kan man säga. Att han började göra grejer som kunde gå hem hos en bredare massa. Rock'n'roller var ju fortfarande väldigt farlig, och alla musik förstod sig på det. De visste att den där rocken, den skulle ju bara dö ut, det var ju ingenting att ha, utan det skulle bli riktig musik igen, med andra ord jazz och underhållning. Men Little Gerhard, han gick en genväg där, men det roliga var att de här låtarna som Petter och Frida och Den sista mohikanen, de gjordes för att spelas på Radio Nord, den piratradion som vi hade här i Stockholm. Och då tyckte inte Sveriges Radio, då kan inte vi spela dem, då är det fult. För då var ju, alltså Sveriges Radio var inte några rock'n'rollare, det kan man inte påstå, det var Doktors Buding. Alla andra liksom struntade fullständigt i det där och tyckte bara att det var skräp alltihopa. Ja.
Stefan, han var ju också omtyckt låtskrivare och skrev bland annat låtar till Melodifestivalen. Ska vi plocka körsbär i min trädgård är kanske en av de mest kända. Långt ifrån rocken då. Vad säger det om hans musikalitet?
Ja, han var ju anpassad sig naturligtvis väldigt bra för att hitta rätt i tiden. Men han hade musikförlag, han hade skivbolag, och där hittade han en kassett med en tjej som heter Agneta Fältskog som han upptäckte och kunde liksom få in på banan, om man säger så. Hon hade nog klarat sig i alla fall, tror jag, men i alla fall han som började där någonstans. Ja. Och det var ju nya tider hela tiden. Musiken stod inte stilla, utan den förändras hela tiden. Mm. Så att Beatles 1964 och Beatles 1969 låter rätt olika. Och det gäller ju även Little Gerhard, även om jag tror att han mest var intresserad av att vara musikförläggare och skivbolagsdirektör.
Ja, okej.
Vilka musikaliska fotspår lämnar han efter sig, skulle du säga?
Ja, det alltså egentligen är det Bonacera. Hans första hit var What You Done To Me, som han i princip snodde av Rock Olga. Hon ville ju sjunga in den, men det fick hon inte, just att han hade spelat in den. Hon var väldigt besviken. Det var ju hennes låt, tyckte hon. Det var också en cover. Och även Petter och Frida och Den sista mohikanen är också översättningar. Det är utländska låtar från början, en österrikisk och en. Mm. Så att, det var inte så mycket skriva låtar, utan det var fråga att hitta en bra låt som man kunde då göra om och lansera i Sverige på svensk text. Och det blir ju en jätte, menar, som den här Petter och Frida, den plågar ju på radio jättemycket då när man lyssnar på Radio Nord. Eftersom det inte gick att lyssna på Sveriges Radio.
Tack. Stefan Wermelin, tidigare musikjournalist och programledare i Sveriges Radio. Stort tack för idag. Kom Little Gerhard.
Här är Ekot 16:45. Tullverket stoppar allt mer narkotika och dopningspreparat från att komma in i Sverige.
Under första halvåret så har vi stoppat 110 000 tabletter av olika typer av dopningsmedel då.
Konflikten mellan USA och Iran trappas upp på nytt och så har det gått 10 år sedan terrordådet i Nice när 86 människor dödades. Vi har vår utsända på plats i Ekot kvart i fem med Marta Einerstam-Karis i studion. Men först om att Västeuropa upplevde sin varmaste junimånad någonsin enligt EUs mätinstans Copernicus. Och nu visar ny statistik hur dödlig hettan faktiskt var. Minst 10 000 personer dog under en vecka i juni.
Luften ser flytande ut över den heta asfalten. Vidsträckta skogar i brand och flygplan som dumpar vatten. Människor bland nedbrända hus och andra som sover utomhus för att få svalka. Bilderna från Europas värmebölja är många. Och med den kommer dödsfall. Enligt nya siffror från Euromomo som mäter dödligheten i Europa och som stöds av Världshälsoorganisationen och EU:s smittskyddsmyndighet dog minst 10 000 personer utöver det normala näst sista veckan i juni. De allra flesta, drygt 9 000, var 65 år eller äldre.
Vi estimerade att det var cirka 10 000 extra dödsfall utöver det förväntade antalet.
Lasse Vestergaard är överläkare vid Statens Seruminstitut i Danmark som samarbetar med Euromomo.
All sannolikhet pekar på att det är hedeböljorna i de länder vi ser dödligheten i som är förklaringen. Och det är inte andra orsaker till dödlighet i de här länderna lige nu.
Det finns ingen annan förklaring till de ökade dödsfallen än värmeböljan, konstaterar han. Siffrorna visar att dödligheten ökat mest i Frankrike, Spanien och Belgien. Svenska dödsfall är inte med i statistiken ännu, då de ska granskas innan de skickas in och detsamma gäller även andra länder. Man väntar sig alltså att dödstalen kommer att öka.
Ja, där vill nog komma lite extra dödsfall rapporterat i de nästa uger på grund av försinkelse.
Lasse Vestergaard, överläkare vid Statens Seruminstitut i Danmark, har det vid sist där. Reporter var Paulina Månsson. Vi går inrikes. Över 6 ton narkotika har beslagtagits under första halvåret i år. Det visar ny statistik från Tullverket. Och antalet beslag av dopningspreparat har skjutit i höjden. Bodil Taylor är överdirektör på Tullverket.
Jo, men under första halvåret så har vi stoppat 110 000 tabletter av olika typer av dopningsmedel då. Så vi har alltså stoppat mer tabletter under det här första halvåret än under hela föregående år.
Totalt har Tullverket gjort över 4 300 beslag under årets första halvår. Och de senaste årens narkotikabeslag är på rekordnivåer enligt Bodil Taylor.
Vi har de senaste åren gjort rekordstora beslag av narkotika. Samtidigt ser vi att tillgången på narkotika är stor i Sverige och även efterfrågan, och det är klart en oroande utveckling.
Och av de 6 ton narkotika som beslagtagits utgörs nästan hälften av kokain och är från rekordbeslaget i Helsingborg från januari i år. Utöver det har Tullverket beslagtagit 2,7 miljoner narkotiska tabletter. En majoritet av dem, 1,6 miljoner, utgörs av preparatet tramadol. När det kommer till cannabis är beslaget fortsatt stort, men beslaget av heroin minskade jämfört med samma period förra året. Däremot är det fortsatt på historiskt höga nivåer.
Om man tittar tillbaka de senaste 5 åren så har vi legat på några kilo heroinbeslag per år, och nu har vi tagit 33 kilo här första halvåret.
Bodil Taylor, överdirektör på Tullverket. Reporter Thea Regell. Så gäller det konflikten mellan USA och Iran som trappas upp på nytt. Efter att USAs president Donald Trump lovat att återinföra en blockad mot iranska hamnar genomförde USA nya anfall mot mål i Iran. Samtidigt svarade Iran med attacker mot amerikanska allierade i Mellanöstern. Med oss från Erbil i Irak är vår utsända Lorin Ibrahim. Hur allvarligt är den senaste upptrappningen mellan USA och Iran, Lorin?
Ja, det är nog den allvarligaste upptrappningen sedan den vapenvilan då vi hade för bara en vecka sedan kollapsade i praktiken när attacker och motattacker började. Så USA och Iran har genomfört direkta militära attacker mot varandra riktade främst mot militära mål. Samtidigt så har konflikten nu spridit sig till flera delar av Mellanöstern och vi har också sett de senaste dagarna att Iranstödda Houthi-rebellerna i Yemen har återupptagit robotattacker mot Saudiarabien och dessutom hotat att trappa upp angrepp mot sjöfarten i Röda havet i Bab el-Mandab-sundet. Så samtidigt så finns det fortfarande tecken på att varken USA eller Iran verkar vilja utkämpa ett fullskaligt öppet regionalt krig.
Mm. Och hur reagerar länderna i regionen på de amerikanska flyganfallen och de iranska motattackerna mot fartyg och USA-allierade?
Ja, de flesta länderna i Mellanöstern och gulfen då försöker undvika att dras in i konflikten. Gulfländerna har till exempel fördömt de iranska attackerna mot mål på sina territorium medan Oman och Qatar försöker att medla mellan Washington och Teheran. Och så samtidigt varnade Israels premiärministern idag, Benjamin Netanyahu, att om Israel blir attackerade av Iran så kommer de att slå till hårt mot Iran. Så att vi ser ju en allt spänt läge i Mellanöstern.
Säger vår utsända Lorin Ibrahim med oss direkt från Erbil i Irak. En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter misstänkt för mordförsök efter att en 5-årig flicka skadats allvarligt i en park i Helsingborg igår. Christian Magnusson är tillförordnad polisområdeschef i Helsingborg.
Kort efter att patrullerna kommer till platsen så kan en pojke gripas i närområdet. Gripandet hävs något senare och det är på grund av pojkens låga ålder. Och han har istället omhändertagits av sociala myndigheter.
Det var under måndags eftermiddagen som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga stick- eller skärskador efter att ha utsatts för ett våldsbrott i Furutorpsparken i Helsingborg. Parkarbetaren Axel Östlund var en av de första på plats att hjälpa den skadade flickan.
Så ser jag en kvinna stå och ropa på mig lite längre bort med panik i rösten. Så jag tittar upp och ser en liten tjej stå. Hon pekar på en massa blod på tröjan så att jag skyndar mig dit.
Under dagen har polisen varit på plats i Furutorpsparken för att agera trygghetsskapande, berättar områdespolisen Fredrik Brokopp.
Det kan ju dessutom vara så att någon faktiskt har sett någonting som de inte har berättat om tidigare. Då är vi beredda att ta upp de uppgifterna också.
Flickans tillstånd beskrivs som stabilt. Och polisen vill inte kommentera vad den misstänkte pojken och den skadade flickan har för relation till varandra.
Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Malmöhus. Idag är det 10 år sedan terrordådet i Nice då en lastbil körde in i folkmassan på strandpromenaden under nationaldagsfirandet. 86 människor dödades och över 400 skadades. Ikväll leder Frankrikes president Emmanuel Macron en minnesceremoni för att hedra offren. Sveriges radios utsända Caroline Perron är på plats i Nice. Vad är det som ska ske där ikväll, Caroline?
Ja, jag står här på Promenade des Anglais där det här terrordådet skedde. Och en bit härifrån på Place Massena kommer man att hålla då den här ceremonin som ska ledas av president Macron för att hedra de 86 människor som dödades i attacken 2016. Och det som kommer hända är att man kommer ställa upp 86 tomma blå stolar som man placerar ut. Och på varje stol ska man då lägga en olivkvist. Och det kommer bli musikinslag och filmer med vittnesmål och flyguppvisning. Och det är ju så att för väldigt många här i Nice så är det här fortfarande ett stort trauma. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på Sylvie Capricelli som faktiskt var med när det här hände 2016.
C'est trop difficile. Je crois que d'en parler, ça fait ressurgir des choses enfouies, même si on croyait que on avait fait preuve de résilience, de, et bon, on s'aperçoit que ça ressurgit.
Hon berättar att det är svårt, det är fortfarande svårt att prata om. Hon var på en minnesceremoni första året, men hon kommer inte gå i år för att det kommer tillbaka, det är som att uppleva det en gång till. Och det här är en allmän känsla som man får när man pratar med människor här, att man har inte riktigt läkt trots att det har gått 10 år.
Och ceremonin ikväll i Nice har ju också fått en politisk laddning. Vad handlar det om?
Ja, men kritiker menar att ceremonin riskerar att utnyttjas politiskt. Bland de inbjudna ikväll finns förutom då Macron tidigare presidenter som Nicolas Sarkozy, François Hollande och flera tidigare premiärministrar. Och det har ju väckt en debatt. Det som har väckt debatt är att Nice borgmästare Eric Ciotti även har bjudit in Marine Le Pen och Jordan Bardella från Nationell Samling. Och Le Pen meddelade förra veckan att hon är ju Nationell Samlingspresidentkandidat och att hon officiellt nu har dragit igång sin valkampanj. Och Ciottis parti då, UDR, samarbetar med Nationell Samling, och den lokala oppositionen här i Nice har sagt då att man använder den här ceremonin för att göra en politisk arena. Förlåt?
Säger Sveriges Radios utsända Caroline Perron på plats i Nice. Två debattörer skriver på DN Debatt att det krävs en kursomläggning inom svensk bostadspolitik. I debattartikeln föreslås en blocköverskridande överenskommelse för att fler ska få tillgång till bostäder till rimliga priser. Och enligt Louis Landeman vid Danske Bank och en av artikelförfattarna blir konsekvenserna stora när människor stängs ute från bostadsmarknaden.
Det har ju dels en social kostnad för den enskilde personen som inte kommer in och kan få tag på en bostad och hyra i första hand. Men dels blir det ju så att vi kanske har en arbetslöshet som är högre än vad den skulle behöva vara om man kunde flytta till där det finns jobb. Nu är problemet att de här som står utanför marknaden börjar bli allt fler.
I artikeln i Dagens Nyheter skriver debattörerna att Sverige länge var världsledande på, citat, social bostadspolitik. Men att kursen i början av 90-talet lades om då stöden till nybyggnationer försvann. Kursändringen ledde bland annat till ökad hemlöshet men hotar även företagens kompetensförsörjning, vilket enligt debattörerna i förlängningen drabbar hela Sveriges ekonomiska utveckling. Louis Landeman, chef för hållbarhetsanalys vid Danske Bank och en av artikelförfattarna, säger att Sveriges bostadspolitik sticker ut i ett europeiskt perspektiv.
Vi har en ganska stor frånvaro av egentligen en aktiv social bostadspolitik, och det skiljer ut oss från de flesta andra europeiska länder. Särskilt om vi jämför oss med våra nordiska grannländer, där både till exempel Danmark och Finland har ganska omfattande stöd inom det här området.
Och Louis Landeman efterlyser en blocköverskridande bostadskommission.
Det vi tycker man skulle behöva göra är att egentligen sätta ihop en sorts bostadskommission där man har politiker egentligen över blockgränserna och även tar in experter och ta ett mer helhetsgrepp och försöka lägga om kursen lite mer på allvar.
Reporter här Anna Grönberg. Så en rättelse. Igår berättade vi om att färre placeras i skyddat boende. Vi sa att en uppföljning från Statskontoret visar att en förklaring till att färre placeras i skyddat boende är att insatsen blivit dyrare. Rätt är att rapporten beskriver att ökade kostnader i handläggningen skulle kunna bidra till färre placeringar i skyddat boende. Men det är inget som Statskontoret slår fast i sin rapport, och det är i så fall något som behöver undersökas vidare enligt rapporten. Så vädret. Ikväll får stora delar av landet övervägande soligt väder följt av mest klar natt. Främst över Norrbottens län molnigt och under natten i fjällen samt längst i norr något regn. Imorgon får många en varm dag med sol som främst varvas med höga molnslöjor. Norrbottens län får dock molnigt väder och till en början något regn. Molnen kan även leta sig ner över delar av Västerbottens län. Temperatur från 31 grader i söder till omkring 15 grader längst i norr. Nyheterna från Ekot 4:15 producerades av Ola Henriksson.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1 fortsätter här med timme 2.
Strider vi Hormuzsundet igen, tar oljan andra vägar nu och hur länge räcker lagen?
10 år sedan terrordådet i franska Nice. Sedan dess har terrorgruppen IS nästan försvunnit. Hur gick det till?
Och följ med Naila Salim till lagunen Chilica.
Fångsten brukade vara god här, säger yrkesfiskaren Prabhat Kumar Nayak.
Sedan
2024 får vi ingenting.
Sommarsemester och en del sura miner om hur vi inte ska sabba ledigheten med en massa bråk.
I studion Susanne Westergren och Pia Sjögren.
Nu verkar kriget vara i full gång igen mellan USA och Iran. President Donald Trump har meddelat kongressen att kriget har återupptagits.
Iran har under natten svarat med attacker på amerikanska baser och attacker på 2 fraktfartyg i Hormuzsundet.
Nu håller världen andan medan oljepriset stiger och utsikterna för världsekonomin mörknar. Vi har med oss Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Erbil, Irak. Hej Lorin.
Hej, hej.
Detta samförståndsavtal om vapenvila som vi levde med en tid i någon slags lugn och ro. Varför kollapsade det avtalet?
Ja, i praktiken så kollapsade den för en vecka sedan eftersom USA och Iran började tolka överenskommelsen på olika sätt och anklaga varandra för att ha brutit mot den. Och så började ju attacker och motattacker. De återupptogs då för en vecka sedan, attacker mot militära mål, mot sjöfarten och amerikanska intressen i regionen. Och Iran hävdar då att de amerikanska flyganfallen var det första brottet mot vapenvilan. Så när båda sidorna börjar svara på de här attackerna och motattackerna så har vi bara sett en eskalering sedan dess. Och den här sköra vapenvilan som var då skör från början har varit under hårt press hittills. Och nu är den officiellt och formellt över enligt Trump.
Vi ska strax fördjupa oss i handeln med olja. För det här är ju till stor del en konflikt om oljetransporter genom Hormuzsundet. Finns det några tecken på att Iran skulle släppa kontrollen på Hormuzsundet, att de vill öppna det igen, tycker du?
Alltså inte vad jag har sett, och jag har ändå bevakat arabisk och iransk media senaste dagarna väldigt intensivt. Det finns inga tecken, snarare hot och hård retorik från Irans sida att man kommer inte ge vika och man kommer inte godkänna amerikansk kontroll över sundet. Och vi har ju också sett attacker på fartyg från Irans håll. Iran menar då att de här fartygen har inte följt de godkända instruktionerna av Iran. Bland dem ska det vara också ett norskt fartyg.
Mm. Som då inte har följt instruktioner alltså?
Ja, Iran menar att det ska vara i samordning med Iran, all passage och trafik där. USA menar då att det här är fri passage. Så att det är liksom olika tolkningar hur man ser på trafiken och vem det är som har kontroll över det. Det är väl där som är det största problemet här, verkar det som, just missförståndet eller olika tolkningar som Iran och USA har.
Stanna kvar där, Lorin. Vi har även med oss Samuel Sisuk som är energiexpert på konsultfirman ILS Analysis. Samuel, kriget är alltså fullt igång igen. Hur har det påverkat oljemarknaden?
Ja, men vi såg ju att priserna gick upp, får man säga, rätt ordentligt då, från att ha varit egentligen under $80 fatet för Brent Futures, så är det idag har varit uppe 87 och handlas på de nivåerna. Så det är en rätt ordentlig reaktion, och den är inte så konstig. Här hade man ju sett att alltså framförallt USA, även Kina faktiskt, men framförallt USA har väldigt proaktivt tryckt ut olja från sina beredskapslager under de senaste månaderna för att hålla brister borta. Och det är det som har hållit oljepriserna nere. Annars skulle vi ha sett väldigt höga oljepriser under det här kriget. Men nu är ju lagren låga. Så att om det här nu drar ut flera månader till, va, då börjar ju marknaden bli orolig rätt så snart. Va? Även om vi ännu inte har några extrema oljepriser vi ser ännu.
Mm. Hur mycket olja går idag genom Hormuz?
Idag ser det ut som att det går väldigt, väldigt lite igen. Vi har ju haft några veckor när passagerna har ökat. Man har haft upp mot 40, ibland vissa dagar nästan upp mot 50 fartyg som har passerat. Nu har inte alla varit oljetankers, men det ska ju jämföras med ungefär 135-140 passager per dygn av stora fartyg innan kriget. Så att vi har ju aldrig haft någon slags återhämtning egentligen. Va? Men däremot så är det ju en del olja som har flödat. Det har påverkat hela liksom, balansen, underlättat lite grann framförallt i Asien de senaste veckorna.
Mm. Och hur ser det ut med beredskapslagen då? Hur länge håller de?
Ja, det här är ju väldigt svårt att säga. Nu får man väl säga att i och med att vi har sett lite fler passager under några veckor så får man väl anta att det har skjutits lite på framtiden då när framförallt de amerikanska lagren börjar nå kritiskt låga nivåer. Det sa man tidigare att det skulle väl förmodligen ske någon gång under september kanske. Nu är det väl kanske snarare att vi får börja prata om oktober, men det här är ju väldigt svårt att veta. Det är väldigt svårt att veta förrän det händer så att säga.
Men ja, hur kan det vara så svårt att veta? Man vet väl ungefär hur mycket olja som går åt och hur mycket man har.
Ja, det är knepigare än man kan tro. I efterhand vet man det väldigt väl förstås. Ja, men så där, medan det händer så är det är ju världens största råvarumarknad. Hur mycket som köps av vilka, exakt när. Det är faktiskt fortfarande någonting som väldigt många jobbar med att försöka få ihop en fullödig bild av. Så att det finns ofta olika liksom, uppfattningar om det. Men ungefärligt får man väl säga att de här kritiska nivåerna i amerikanska beredskapslager där man inte kommer kunna ta ut mer utan att de börjar falla ihop. Det måste ju hållas tryck i de här underjordiska reservoarerna. De kommer förmodligen då, om man håller den här takten man har hållit de senaste månaderna fram till vapenstilleståndet, då är vi där någon gång under den tidiga hösten. Mm.
Men så vitt du vet, är USA, blir de först, får de först för lågt tryck i sina oljelager?
Ja, alltså, det andra kanske har de i bergrum eller så. Den typen av lager de har den här sårbarheten, får man säga. Och sen har de varit offentligt stora. De har ju aldrig varit nere på de här nivåerna. Det är de lägsta nivåerna redan nu då, som man är på någonsin sedan man började bygga upp de här lagren på 70-talet. Det är ju otestad mark på det viset. I Europa har vi inte gjort samma lageravtappningar. I Sverige har vi ju öppnat upp för lageravtappning, men det senaste jag hörde så har ännu ingen riktigt plockat ur de här lagren ännu. Och det är ju för att man har varit så proaktiv från framförallt USAs sida, men också Kinas sida faktiskt, med att liksom trycka ut olja ur lager, se till att det inte utvecklas några brister. Och därför har vi ju heller inte sett bristpriser under våren på riktigt, förutom några veckor tidigt i kriget.
Men hur kan det komma sig att EU och Sverige inte behövt använda olja från lagren medan USA har varit tvungna att göra det?
Ja, därför att de inte har varit tvungna att göra det, om man ska vara strikt korrekt. Så att säga. De här lagren byggdes upp, och det här är ju rätt intressant, de här lagren byggdes upp som beredskapslager för att liksom användas tillsammans med ransonering när brister hade uppstått. Vad man gjort nu är att man väntade inte på att bristerna uppstod från USAs sida, men även Kinas sida. Utan man började helt enkelt trycka ut väldigt mycket på marknaden, och då blev det ju aldrig en bristprissättning. Vissa europeiska länder har sett lageruttag. Man har haft vissa, men det verkar ha varit mindre än man hade förväntat sig. Och liksom globalt, det är ju en global marknad. Va? Så att när det har kommit ut väldigt mycket från de här länderna, då har bristerna hållits borta. I Kina har man dessutom dragit ner väldigt mycket på sina inköp. Man har haft en stor möjlighet att gå över på kol. Sen har man jobbat mycket med elektrifiering och sånt. Men det är inget som sker över en natt. Så här, men framförallt har man haft stora delar av petrokemin som man kan gå över till kolanvändning.
Mm. Och det värsta scenariot då för oljepriset om det här kriget fortsätter?
Ja, det här har ju alltid varit katastrofscenariot på oljemarknaden. Och nu har man ju lyckats hålla det borta. Nu är ju lagren mycket lägre. Och det här är något Iran vet om. Och det är klart att då känner ju Iran att de sitter på en väldigt stark hand i en förhandling förstås. Så kan det ju vara väldigt lockande att se till att det här drar ut på tiden och att man jobbar för att en så stark egen lösning som möjligt förstås. Och tar tillfället i akt då. Mm. Så att det bådar ju kanske inte helt gott.
Ja, och prismässigt pratar vi över $100.
ja, alltså blir det en brist, då pratar vi över 100. Vi såg ju priset gå upp över 120, till och med upp mot 140 på den fysiska marknaden i början på kriget. Sen har man hållit det nere. Det är ju de nivåerna givetvis som vi kommer spränga om vi börjar få en riktig brist. Men det är ju några månader kvar innan vi är där, förmodligen.
Det här har ju pågått sedan slutet av februari. Mars, april, maj, juni. 4,5 månader. Tar oljan andra vägar nu? Har man kunnat liksom göra någonting för så att Hormuzsundet inte blir lika viktigt under den här perioden?
Ja och nej. Det finns några få alternativa rutter som har byggts innan. Och det är ju en stor saudisk rörledning som går tvärs över landet till Röda havet, till hamnstaden Yanbu där. Och sen har Arabemiraten också en ledning som går till deras östkust. De har en liten bit som är utanför Hormuzsundet, så att säga, i hamnen Fujairah. Hamnen Fujairah är ju egentligen fort väldigt nära Iran och har ju verkligen varit utsatt för attacker från Iran. Så det är ju, den funkar att skeppa ut från just nu, men det är en hamn som Iran skulle kunna stänga. Man har ju även lyckats visa att man kan bomba Yanbu för Röda havet. Så det här är ju utmaningen för USA, att Iran har ju sagt att börjar USA bomba Irans oljetillgångar, då kommer de börja bomba oljetillgångarna i resten av Gulfen. Och då, det har de ju visat att de kan, tyvärr.
Och det finns inga andra vägar, nu har jag inte kartan precis framför mig i huvudet, det finns inga andra ställen där man kan bygga pipelines lite raskt och redigt och få ut oljan?
Nej, pipelines byggs inte raskt och ledigt, tyvärr. Men om 10 år, jag tror säkert att de flesta länderna här har ju börjat diskutera och prata om möjliga lösningar. Det kommer ju krävas multilaterala lösningar då, där man går över flera andra länder. Många av de här länderna känner sig ju väldigt instängda. Länder som Kuwait, Qatar, Bahrain, de har inga andra vägar ut överhuvudtaget än att skeppa genom Hormuzsundet och även in för sina kritiska produkter som de importerar. Så att det här är ju någonting alla verkligen tänker på. Och jag tror vi kommer se mycket sådana infrastrukturinvesteringar över det kommande decenniet. Men det är ju 5-10 år innan det finns lösningar på plats.
Ska vi hinna ta upp också att Donald Trump har föreslagit en avgift på 20% för alla laster som passerar genom Hormuzsundet, med motiveringen att det ska täcka USAs säkerhetskostnader, som så vitt vi har hört ska börja gälla ikväll klockan 22 svensk tid. Hur tolkar du det här?
Det är väldigt oklart fortfarande förstås. Man har ju varit väldigt först har ju USA kritiserat Iran för att de inte har rätt då att, och det stämmer väl, de har inte rätt att ta ut en avgift i Hormuzsundet. Nu ska man själv ta ut en avgift i Hormuzsundet. Det verkar väldigt oklart var, hur, till vem och så vidare. Det är klart det spär på hela den här känslan av att det är osäkert att färdas igenom. De här fartygen, alltså Iran har ju sagt att de kommer skjuta på alla fartyg som använder den amerikansk beskyddade rutten så att säga, i Omans vatten. Medan USA nu då säger att ingen får använda den iranska rutten. Så att, där verkar det vara. Man får väl tolka det snarast som att sundet är stängt de facto. Mm.
Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända till Mellanöstern. Hur nära, det här är ju omöjligt för dig och för oss alla att veta, men hur nära är vi en stor konflikt som skulle kunna dra igång hela regionen, tror du?
Alltså, frågan om vi inte redan är där, har sett stor konflikt nu där stora delar av Mellanöstern är inblandade, förutom staterna runt Gulfen. Det har varit attacker mot Jordanien och senaste dagarna har vi även sett de iranstödda Houthi-rebellerna i Yemen återupptagit robotattacker mot Saudiarabien och hotat att trappa upp angrepp mot sjöfarten i Röda havet. Vi var ju inne på det nu. Så det är ju liksom nästa viktiga kanal ut. Så är vi eskalerar det här ytterligare och sprider sig till andra delar, så kan det nog bli riktigt, riktigt allvarligt och riktigt illa. Men det är allmänt väldigt spänt läge i Mellanöstern och de jag har sett och känner följer verkligen utvecklingen intensivt.
Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända till irakiska Erbil. Tack också Samuel Sisuk, energiexpert på konsultfirman ILS Analysis.
Så ska vi till Frankrike, för idag är det 10 år sedan terrordådet i Nice ägde rum.
86 personer dödades när en lastbil mejade ner människor på Promenade des Anglais.
Vi har med oss Caroline Perron, Ekots utsända i Frankrike. Du är på plats i Nice, Caroline, vid strandpromenaden. Om du ska ta oss tillbaka, vad var det som hände den där dagen?
Ja, det är ju Frankrikes nationaldag då, den 14 juli 2016. Och här längs strandpromenaden här på Promenade des Anglais så hade tusentals människor samlats för att titta på fyrverkerierna. De brukar skjuta upp dem över havet, det blir effektfullt och vackert. Och mitt i det här firandet så kör en 19-ton tung lastbil rakt in över folkmassan och fortsatte att köra i nästan 2 kilometer längs med promenaden. Och det blev panik. Folk skrek och sprang åt alla håll. Och det var, precis som ni sa, 86 människor som dödades och mer än 400 som skadades. Och bland de döda så fanns ju både barn och unga. Mm. Och det här är ju... Förlåt.
Nej, fortsätt du.
Ja, nej, men det här är ju... Det har gått 10 år. Men man märker det när man kommer hit till Nice att det är fortfarande otroligt traumatiskt för många som bor här. Jag träffade en kvinna här som berättade att hon var med den dagen och hon är fortfarande klarar inte av att gå förbi Promenade des Anglais. Vi kanske skulle kunna lyssna på henne.
Tout le négatif revient à la surface. D'en entendre parler sur les ondes, à la télé, sur les médias. Je vous cache pas, moi je peux pas y aller. Aujourd'hui je travaille. Non, je travaille. Par choix. C'est ma façon à moi de...
Oublier. Hon heter Sylvie Capricelli och hon var med då den här kvällen. Hon säger att det kommer ju hållas en minnesceremoni idag, men hon kommer inte gå på den. Hon var med första året på en minnesceremoni, men hon klarar bara inte av det. Hon var på promenaden med sin son och de började springa när alla andra sprang, och det som oroade henne mest var hennes dotter då, som var på stranden och festade någonstans.
Visst har du med flera stycken röster från Nice?
Ja, precis. Det vi har med, vi kan lyssna på Fiona också, som bara var 12 år när det hände. Och hon var ju inte med, men det sitter kvar i henne ändå.
En fait, le 14 juillet, c'est censé être là un jour heureux pour les Français et encore plus ce soir parce que c'est la demi-finale, mais les gens ils vont se restreindre et ils vont limite des gens vont avoir peur de venir commémorer toutes ces personnes parties le 14 juillet 2016. Mais à cause de cette peur. Et c'est dommage parce que...
Hon säger det att den 14 juli ska vara en glad dag, det är ju nationaldagen, men folk är rädda för att komma hit, folk är rädda för att komma och hedra offren idag, därför att man är rädd att det ska hända någonting, det sitter så djupt. Och hon sa också det att det är ju fotbollsmatch ikväll. Och det är bästa stället att titta på matchen i Nice, men hon har kompisar som inte ens vågar komma hit för de är rädda att det ska hända någonting. Det sitter så djupt.
Marco Nilsson har vi med oss också, professor i globala studier vid Högskolan i Jönköping, expert på våldsbejakande extremism. 10 år har alltså gått sedan terrorgruppen IS utförde det här terrordådet på promenaden vid havet i Nice. Hur stark var terrorgruppen IS vid den här tidpunkten för 10 år sedan?
Det fanns väldigt stora farhågor om att IS skulle ha extrem kapacitet att hämnas på de europeiska länderna som höll på att bomba i Syrien och försökte bekämpa IS. Då för tiden, året innan i Paris 2015, så hade man lyckats få in några IS-terrorister som kom in med flyktingvågen. 2016 så var Nice-attacken kanske ett tecken på att IS kanske inte hade exakt samma organisatoriska kapacitet, utan i Nice förlitade man sig på istället på en lokal man som hade radikaliserats på plats och hade inte tillgång till samma slags vapen som i Paris-attackerna innan. Så att det var en förändring i strategi och ett tecken på att IS kanske inte hade samma kapacitet. Men det skulle bli ändå liknande attacker senare i många länder.
Det var 86 personer som dog i terrordådet 2016. Hur förändrades Europas syn och arbetssätt gentemot IS efter det?
Den första förändringen var att många underrättelseorganisationer började samarbeta mycket mer och började dela med sig av information med varandra, vilket är väldigt viktigt i underrättelseorganisationens arbete. Utan information så har man inte mycket att jobba på. Och sen Europol också fick en mycket större roll i samarbetet i kampen mot terrorismen. Så att man började inse att de här attackerna kan vara väldigt dödliga. Konflikten hade spridit sig från Syrien till Europa och det krävdes mycket mer samarbete.
Men var det också så att redan mellan 2015 från 15 till 16 och sedan 2016 att IS själva så att säga havererade eller krackelerade?
IS höll på att försvagas i Syrien och det var 3 år kvar tills de försvann helt och hållet. Det blev en militär kollaps i Syrien. Och de fick svårare och svårare att projicera makt till Europa. Och sen som efter Nice-attackerna, det blev som ett exempel på hur IS skulle agera senare. Att man ville inspirera lokala aktörer och som skulle sen använda mer improviserade vapen. Som till exempel, som Nice-attacken blev ett exempel på, en lastbil. Samma år på julmarknaden i Berlin så användes samma strategi och sen bara året efter i Sverige så kapade Ahmet Rakhilov en lastbil och körde på folk på Drottninggatan i Stockholm.
Men blev IS liksom mindre poppis? Hade de svårare att locka till sig anhängare? Jag kanske inte ska vara så vårdslös i mina ordval. Ja.
Ja, exakt. I början tänkte man att IS hade blivit ett starkt varumärke och att lokala individer kunde radikaliseras och använda IS varumärke för att legitimera sin våldsanvändning. Och så var det i början. Men så fort IS tappade sitt territoriella fortfäste i Syrien så minskade IS dragningskraft mycket. Så småningom blev IS mindre poppis. Det var många som lämnade rörelsen och slutade stötta rörelsen. Men naturligtvis finns de fortfarande kvar, så att hotet är inte helt och hållet borta.
I vilken utsträckning finns de kvar idag?
De finns fortfarande i Syrien, men efter den militära kollapsen i Syrien så försökte man sprida ut sig till andra länder. Det handlade främst om så kallade failed states, där regeringar inte hade så bra kontroll över territorier. Det var Afghanistan, Somalia och vissa andra afrikanska länder.
Här i Sverige såg vi ju att ett flertal personer reste till Syrien för att ansluta sig till IS och en del av dem är tillbaka i Sverige. Vad säger de?
En del av dem blev desillusionerade och de insåg att de hade verkligen hoppat på ett tåg som de inte förstod då. Vad det egentligen var, liksom hur galet det var. Och sen finns det andra som blev naturligtvis besvikna på IS men fortfarande är radikala. Så att det är en blandad skara. Vissa försökte leva ett vanligt liv. De jobbar och försökt liksom normalisera sitt liv igen i Sverige. Men andra är där i de här radikala miljöerna och väntar på att något nytt skulle hända ute i världen som skulle ge någon slags skydds. Till den här jihadistiska rörelsen.
Men om du ser, om du törs blicka framåt, är IS helt bortom ytterligare 10 år?
Nej, jag tror inte det. Så att, jag tror att IS ändå blev ett så pass stort varumärke jämfört med till exempel Al-Qaida som inte lyckades riktigt etablera någon slags territoriell kontroll över något område. IS var ju ett de facto stat kontrollerar stora delar av Syrien och Irak, och det går inte att bortse från det där. Och sen, så minnet av IS hänger kvar. Så jag har svårt att tänka mig att dess eftermäle skulle vara helt och hållet borta om 10 år.
Caroline Poron, Sveriges Radios utsända i Frankrike, på plats i Nice 10 år efter terrordådet där som tog 86 människors liv. Hur har Frankrike förändrats på de här 10 åren, tänker du?
Ja, men det är ju ett annat land idag än före de här terrordåden som ni pratade om 2015 och 2016. Det som hände var ju att det blev en del av det franska vardagsmedvetandet. Precis som jag nämnde innan då vi hörde Fiona här som berättade om hur hon tänker på. Jag pratade med en annan tjej också som berättade hur hon tänker på när hon är i stora folkmassor att det skulle kunna detonera en bomb. Så att det här är någonting som verkligen finns nu i medvetandet hos fransmännen, och det syns ju också väldigt tydligt vid stora evenemang. Det är mycket polis. Här idag har jag sett mycket militär gå omkring. Det är stora säkerhetspådrag. Det är mer vaksamhet kring folksamlingar och nationaldagen och konserter. Och sen så har man ju hela tiden, debatterar man ju hela tiden, hur ska man skydda landet utan att ge upp grundläggande friheter då när man vill skydda befolkningen.
Säger Caroline Poron, Ekots utsända i Frankrike. Vi hörde också Marco Nilsson, professor i globala studier vid högskolan i Jönköping. Och apropå läget i Hommersundet som vi pratade om tidigare, så fick vi precis in en nyhet.
Ja, Donald Trump, han backar nu från sitt förslag om att införa 20-procentiga tullar på allt som passerar genom Hormuzsundet, fick vi veta för några minuter sedan. Donald Trump backar på de 20-procentiga tullarna, skriver han på Truth Social.
Chilica är Indiens största lagun med bräckt vatten. Här har flera generationer livnärt sig på räk och krabbfiske. Men nu tränger mer av det salta havsvattnet in.
Och för att försöka vända utvecklingen har forskare placerat ut konstgjorda rev och planterat sjögräs.
Ljudet av is för att kila fisk och skaldjur är detsamma som ljudet av pengar för yrkesfiskarna i östra Indien. Det är tidig morgon vid Chilicasjön och morgonens fångst har precis gått igenom. Mestadels räkor i olika storlekar. Fångsten brukade vara god här, säger yrkesfiskaren Prabhat Kumar Nayak. I 40 år har han getts ut på sjön, ofta 2 gånger per dygn. Sedan 2024 får vi ingenting, från mellan 100 och 200 kilo per dag till dagens 10 kilo. Det beror bland annat på förstörd utrustning efter ännu en tropisk cyklon. Invånarna i delstaten Orissa, där Chilica ligger, är vana vid svåra väderförhållanden. Extremt heta sommarmånader följs av intensiva regn och senare på året svåra stormar. Hundratals fiskare livnar sig på fångsterna från Chilicasjön, vars vatten är salt 6 månader om året och resterande bräckt. Turister kommer hit för att titta på delfiner och fåglar och äta räkor och krabba. Vi har inte lika högt vattenstånd som förut, bara under fullmåne och nymånedagar, berättar Prabhat Kumar Nayak. Den högre vattennivån brukar resultera i mer fisk. Men den lägre vattenmängden är inte den enda anledningen till att fångsten numera är låg. Övergödning från de allt mer populära räkodlingarna är ett annat problem.
Okej. I'm professor Dinbandhu Sahu, head department of botany, University of Delhi.
Dinbandhu Sahu är marinbiolog och professor på institutionen för botanik på Delhi universitet. På hans rymliga kontor står blomkrukorna på rad.
So I have seen the ecological changes over the last 50 years, what has been happening in the lake.
Han är uppvuxen i Orissa och har sett Chilika förändras genom åren. Professor Sahu är också något av en sjögräsfantast i Indien. I ett av skåpen på hans kontor ligger paket efter paket med torkat sjögräs importerat från länderna i Sydostasien. Han ser stora möjligheter för den så kallade blå ekonomin i Indien, det vill säga de inkomster som finns att tjäna längs kusterna och till havs, där fisket utgör en viktig del. Som en del av sitt forskningsarbete har han planterat ut sjögräs i Chilikasjön.
The seaweed cultivations not only helped in removing the extra nutrients from the water, thus saving the lakes from the eutrophication.
Odlingarna har bidragit till att sänka de höga halterna av näringsämnen i vattnet, säger han och fortsätter.
But also enhances the productivity of the fish and prawns because the seaweeds act as a nesting ground for laying the eggs.
Förekomsten av räkor och fisk har också ökat, för sjögräset är en naturlig plats för dem att lägga sina ägg i, slår marinbiologen Tina Bandusaho fast. Men det finns mer som kan göras för att förbättra miljön för djurlivet. Dina Bandusaho har hämtat inspiration från Japans och Sydkoreas konstgjorda rev som används för att öka produktiviteten inom fisket. I Chilikasjön har han sänkt ner 100 betongklossar på en 200 meter lång sträcka. Efter ett tag kunde han och forskarkollegorna se tydliga resultat.
The aggregation of a lot of crabs, prawns and fish around this structure, and this also acted as a substratum for growing different types of algae on this.
Fler fiskar, räkor och krabbor hade samlats där och olika alger hade börjat växa. Åsikterna om sjögräsprojektets nytta går isär. Medan professor Sahu är övertygad om att detta är rätt väg att gå, så är flera yrkesfiskare vi möter skeptiska.
Du är tåga, du...
Sjögräset är bra, men det räcker inte med att plantera ut på några få ställen. Det behövs ju överallt, anser Prabhat Kumarnayak, och tillägger att fler lokalbor behöver förstå vad sjögräset kan bidra med. Flera vi möter undrar till exempel varför de utplanterade växterna dött när temperaturen stigit. Dina Bandusaho menar att det är den naturliga gången och att sjögräset kommer att återhämta sig. Prabhat Kumarnayak tar oss ut på sjön. Så här har vi då det som fanns naturligt i Chilikasjön förut, som är liksom ett starkare gräs kan man säga, stråna de är... lite tjockare, ljusgröna, ja, men ser liksom mer hälsosamma ut om man ska säga så. Medan det som han drog upp här tidigare, det var liksom en... Ja, det här är mer en trasselsudd. Tillbaka i Delhi hos marinbiologen Dina Bandusaho. Han har trots svårigheterna stora förhoppningar att de här två projekten med de konstgjorda reven och det utplanterade sjögräset ska bidra till att förbättra vattenmiljön i Chilikasjön. Och han menar att detta bara är början. Det finns mycket det staten Orissa skulle kunna vinna på om man skapade fler rev längs kusten.
Orissa has been very, very prone to cyclone and supercyclone for the last several years. And if we go for the large-scale artificial reef constructions along the Orissa coast, it will basically minimize the damage of the destructions because this acts as a natural barrier.
Orissa har drabbats av många tropiska cykloner. Om man anlade fler rev skulle förödelsen minska, säger Dina Bandusaho. Naila Salim, New Delhi.
Sommar, sol, semester och sura miner.
Ja, så kan det vara ibland. Många av oss längtar efter ledighet med nära och kära, men sen kör det ändå ihop sig ibland.
Anna Bennick, psykolog, har vi med oss. Hej, hej!
Hej!
Vilka olika förväntningar är det vanligt att vi har på sommar och ledighet?
Och det är en lista på lite olika förväntningar. Det som kanske är vanligast är olika förväntningar på vad vi vill göra med tiden. För det är ju den som vi har längtat efter så mycket när vi har rusat omkring innan semestrarna kommer. Det är också lite olika hur vi vill spendera pengar. Det är lite olika hur vi vill att våra barn ska ha det med aktiviteter kontra ledighet och vad vi menar med det. Men jag tycker att det du säger med olika förväntningar egentligen är en nyckel. Därför att våra förväntningar kan vara så olika trots att vi tror att vi pratar om samma saker. Och det är oftast det som krockar.
Hur då till exempel menar du att vi tror att vi har pratat igenom det här och sen plötsligt så infaller semestern och då är vi minsann inte på väg åt samma håll?
Ja, men precis så är det. Vi har någon sorts föreställning av att den andra har samma bild i huvudet av vad till exempel, vi tar det väl lite lugnt med renoveringen på sommarstugan. Vi gjorde så mycket förra året. Absolut, vi ska absolut inte byta alla rör och taket, utan nu ska vi ta det lugnt. Och den ena menar med lugnt att nu blir det hängmatta och en drös med skönlitteratur som jag velat läsa hela året och inte hunnit. Och den andra menar att liksom ändå lite måla staketet och hålla ändå trädgården okej. Och så krockar man sen när man väl är på plats. Så det är liksom, man tänker sig att man inte ska behöva prata i så himla mycket i detaljer. Vi är ju en familj och känner varandra väl och ändå är det kanske det vi ska göra lite grann. Måla fram förväntningarna. Vad betyder ta det lite lugnt för dig och vad betyder det för mig?
Mm. Anna, vi ska lyssna på lite röster i ämnet därför P4 Västs reporter Arvid Brandström besökte tidigare idag campingen Ed i Dalsland för att höra när viljorna går isär som mest på semestern bland kamparna.
Först hör vi paret Mona Gustafsson Boman och Thomas Gustafsson från Lysekil som stött på lite relationsgnissel inför en spontan resa till barnbarnen.
Ja, det var ju det att vår dotter med man och tre barn, de ska ju åka upp till Billinge och kampa några dagar. Och då frågade de om vi ville komma dit upp. Då nämnde jag det för min man och han säger att han vet inte. Han kanske tror att vi är upptagna med någonting annat då.
Vad tänkte du när Mona presenterade det här?
Nej, jag blev inte förvånad. För det brukar komma sånt där. Man blir tagen på sängen. Ja, det kan väl vara kul att åka och träffa barnbarnen. Så är det ju alltid. För jag menar, det är ju livets efterrätt.
Du lät ju väldigt skeptisk när vi pratade om det här tidigare.
Ja, men som sagt, jag har inte egentligen sagt bara så bä eller bu. Får vi inget boende där uppe? Jag har inte lust att ligga och köra 40 mil fram och tillbaka.
Vad tänker du om det här som Thomas säger?
40 mil, det blir ju en bit att åka. Men jag kan ju också köra en liten bit. Men det är ju det att han älskar ju sin bil så han kör ju helst själv.
Hur ska ni komma överens om det här nu då?
Ja, vi får köta lite på honom så brukar det ge sig.
Hjälper du att köta på dig?
Ja, det är väl det man kallar för husfridens skull, eller? Så det, hon vet hur hon ska gå tillväga.
En fru vet alltid hur man gör för att få som hon vill utan att mannen fattar.
På en uteservering här i Ed sitter Ida Sunni och Inigo Perez. De har stannat här för att käka lunch och ska sen vidare till Bovallstrand i Bohuslän.
Ja, men det är väl om man vill göra olika saker på semestern främst. Till exempel jag tycker om att ligga på stranden och kan gärna ligga där en hel dag och läsa en bok medan Inigo snabbt blir uttråkad. Ja.
En hel dag, jag vet inte om jag skulle orka ärligt talat.
Hur kan diskussionen låta i en sån här situation?
Ja, men kan vi inte stanna lite till bara? Eller liksom, jag ska bara bada en gång till. Jag försöker förhala liksom.
Funkar det på dig?
Ja, oftast.
För husfridens skull kanske Inigo Perez och Ida Sunni, reporter i Ed i Eds kommun i Dalsland, Arvid Brandström, P4 Väst.
Mm, Anna Bennick, psykolog, vad tänker du om det som du hör här kamparna säger?
Ja, men de beskriver ju faktiskt ganska väl det som vi pratade om inledningsvis. Alltså att man vill olika saker med sin tid. Och vad man vill fylla den här ledigheten med för någonting. Och här beskrev de ju faktiskt två ganska olika infallsvinklar i det. Så det här tror jag många kan känna igen sig. Men det här är ju ingenting heller som gör att det är några större problem egentligen. Det var lite fniss och det var lite förhala och det var lite, det kan jag stå ut med. Det är väl om det där liksom blir starkare mönster och leder till liksom ständiga konflikter som det är ett problem.
Mm. Och så länge man är villig att kompromissa, som vi hörde där, för husfridens skull, så verkar det ju kunna lösa sig.
Ja, det löser sig alltid för husfriden. Om man har den inställningen så brukar det gå ganska bra.
Men det är ju viktigt att prata med varandra. Och hur gör man det om det redan är ganska kärv stämning och vi kanske inte är så van att prata med varandra om sånt här?
Ja, men precis. Det är ju såklart inte helt enkelt. Och nu det låter, jag låter liksom alltid som en gammal psykolog, och det är ju i och för sig också då. Men när jag drar fram det här gamla liksom jag-budskapet, alltså ganska ofta när vi inte kommer vidare och blir osam, så har vi börjat anklaga varandra. Du vill aldrig det här, varför gör du aldrig det? Du är lat, du är, och så vidare. Och så fort vi har lite anklagan i rösten, då slår ju skygglapparna till och så blir det skyttegrav. Ja, men du då? Ja, men du då? Och en tennismatch i det, där vi har slutat att lyssna på varandra. Så det är så himla mycket bättre om man vill komma någon vart att börja med hur det är för mig. Jag tycker till exempel, jag upplever att det, jag blir trött när disken mest hamnar på mig här på eftermiddagarna. Jag undrar hur vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Eller, då, men jag märker att jag blir lite...
Hur ska jag kunna säga det till dig om jag egentligen är liksom... Det är faktiskt så att du är lat i år igen.
Ja.
Och jag vill egentligen bara säga att du är ju dum i huvudet som tror att disken ska diska sig själv i år igen.
Ja, jag vet. Och antagligen så har du kanske sagt det också några gånger. Hur tror du att den här disken ska diskas? Och du är ju väldigt lat och du är kanske också dum i huvudet. Och det har kanske gått så där. Så det skulle ju kunna vara bra att prova med något annat. Alltså börja med... Och det, en sak man ska göra också är ju att inte ta det där när man är som allra mest irriterad eller förbannad och tycker att någon är dum i huvudet och man vill skiljas. Utan att prata om de där sakerna som är lite knepiga. Att lägga det på en tid när man redan har det lite bra. Man kanske fick till något litet semestersex och känner sig lite kär åtminstone ute i stugan. Att man kan ta det då. Jag har tänkt på det här, hur kan vi göra framåt med den här eftermiddagsdisken och så vidare. Så eftersom det där jämställdhet och fördelning för övrigt, om jag glömde säga det förut, också är en ganska vanlig punkt på problemagendan.
Men hur ska den det disksnacket påbörjas? Tack för sexet. Vill du ha ett glas juice?
Bra där.
Jag hämtar juice, dig och mig. Och nu ska jag ta upp det här med disken. Vad är mina första två rader då?
Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Tack för sexet, vill du ha juice? Är väl två jättebra ingångar.
Det är nu jag ska komma in på disken.
Ja, precis. Ja, du, och sen tänkte jag också på det här med disken. Det är så himla vanligt att man hamnar i gamla mönster och sådär. Jag hörde om några som delade det, liksom, gjorde varannan gång och så. Kan inte vi prova det? För jag orkar inte bli så gnällig och trött av det här. Alltså så kan man ju kanske säga. Om man inte vill säga att du är så lat, oavsett om det är sant eller inte.
Just det.
Anna, semester innebär ju också att det blir väldigt intensivt umgänge i familjen kontra vad det är på resten av året. Är det viktigt med pauser, tror du? Eller egen tid liksom, i semestern? Och är vi dåliga på att ta de pauserna?
Ja, men jag är verkligen dåliga på att ta de pauserna. Alltså, så här är det ju inte för alla. En del funkar ju jättesmidigt. Man bråkar första dygnet och kommer i kapp med sånt man inte har hunnit. Och sen har man liksom 4-5 veckor där allt funkar smidigt och man har det väldigt bra. Man vill ganska lika just med tiden. Och så här. Man har haft lite tur på de där områdena. Men så är det ju verkligen inte för alla. Och vi har lite svårt att tänka liksom utanför den där traditionella äktenskapstvåsamhets- kärnfamiljsboxen. Och flera har som jag har mött som vill just olika saker med tiden eller tycker att återhämtning ser olika ut och så. När jag frågar, men varför tar ni inte ett par dagar lite så här på varsitt håll? Då är det som att det är nästan helt omöjligt. Vad säger det om oss då? Vad ska andra tänka om vårt äktenskap? Och klarar vi inte ens av att vara tillsammans? Men det gör man ju kanske. Mm. Men vi bara inte så himla vana vid att bo ovanpå varandra och våra barn i 4 veckors tid dygnet runt. Mm. Och är vi också lite olika så kan det vara helt ovärderligt att ha lite egen tid också inpetad i den här semestern där man kan få göra det man själv vill, ligga i en hängmatta eller träffa vänner och springa på utställningar en helg i stan om man vill det.
Säger Anna Bennick, psykolog. Vi hinner inte med det, Anna. Tack för goda råd inför semestern.
Studie 1 är slut. Producent var Petter Ljunggren, Susanne Westergren och Pia Sjögren säger tack och hej och trevlig kväll.